kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Vill du höra det i kyrkan så är det på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Och nu har vi kommit fram till en ny omgång och det ska bli över Markus evangeliet. Och vi börjar med del 1.
Vi gjorde färdigt, i den mån man kan göra färdigt, i alla fall genomgången i Jakobsbrevet förra tisdagen. Och så är då tanken att vi ska gå vidare, och jag kommer då att kalla det här för evangelium enligt Markus. Fast jag är inte säker på att vi kommer så långt idag. Men vi kan ju göra en övergång i alla fall. Jag tänkte att vi skulle gå till apostlagärningarna och så gå igenom apostlagärningar. Så stanna vid de ställen i apostlagärningarna där vi tror oss veta att de olika breven är skrivna av Paulus och Petrus och så vidare. Men de första 10 kapitlen där i apostlagärningarna, där finns det ju inga brev skrivna ännu. För det är ju den första kyrkans historia. Alltså skulle vi börja med den första kristna kyrkans historia, första församlingens historia. Men så är det ju det att den börjar ju egentligen med uppståndelse från de döda, alltså med evangeliet. Precis som all kristen undervisning så börjar alltid med evangeliet. Och när det gällde Markus evangeliet som är det kortaste, så tänkte jag att vi skulle kunna ta Markus evangeliet som inledning på apostlagärningarna, om ni förstår mig rätt. För det är ju inte mer än 25-30 versar. Men det är inte gjort på en timme där inte. Så det här får väl bli första bibelförklaringen på Markus evangeliet, även om vi inte kommer dit. För vi ska ju lära känna Markus. Och vi ska lära känna den miljö som Markus har vuxit upp i. Och vem han är. Och varför han skrev det här evangeliet och så vidare. Så vi har lite grann att göra innan vi kommer så långt. Då tror vi ska börja med apostlärningarna kapitel 12. Vi har ju som sagt fördjupat oss i Jakobsbrevet. Och om ni kommer ihåg det, så fanns det ju flera stycken olika Jakobar. Och den som har skrivit Jakobsbrevet är han som kallas för Herrens broder. Jesus hade ju en del halvsyskon, bland annat den här Jakob. Och så hade han en annan halvbror som heter Judas, som har skrivit Judasbrev. Så inledningen på Judasbrevet, där står det att det är Judas, Herrens broder. Så det är den Jakob alltså. Och han var inte en av apostlarna, det vill säga en av de 12. Men som vi strax ska se så fick han epitetet apostel i alla fall. Men vi ska inte föregripa det, utan nu ska vi titta i apostlärningarna 12. Och vi ska inte läsa det här kapitlet, jag ska bara påminna om, och vi ska komma tillbaka till hur det här kapitlet börjar. Därför det börjar med att en annan Jakob, i vers 2, Jakob Johannes bror. För det var ju 2 stycken bröder där, Jakob Johannes Zebedaios söner, som var bland de 12. Det var de 2 som hade fiskat tillsammans med Simon Petrus. Och så kom Jesus på stranden och så kallade han Jakob och Johannes Zebedeus söner att följa honom. Och den där aposteln Jakob, han blir avrättad här i 12:e kapitlet. Han blir efter Stefanus då den första martyren. Och det kommer att innebära en stor förändring i den första kristna församlingen. Det här tror man är år 43. Alltså det är 10 år efter att Jesus har dött och uppstått. Under de 10 åren har det hänt ganska mycket. Och vi vågar nog påstå att det är 10 000-tals människor som har blivit kristna. Bara i Jerusalem. Så här börjar trycket så att säga öka inne i staden. Och som det står här så är det kung Herodes som griper och misshandlar några i församlingen, vers 1. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. Och det som händer här är att det utbryter en förföljelse i Jerusalem. Och Petrus är den som sätts i fängelse. Och hans liv är ju uppenbart i fara. Mycket talar för att han också kommer att bli martyr i det här sammanhanget. Men så händer det att en Herrens ängel i vers 7 kommer in i fängelserummet och dörrarna och kedjorna släpper sitt grepp om Petrus. Dörren öppnas och han ger sig iväg därifrån och går ut ur fängelset. Först förbi den första vakten i vers 10, sen förbi den andra vakten, ingen gör någonting. Sen förbi järnporten som leder ut till staden. Den öppnades för dem av sig själv, står det. Och så gick han vidare och så kommer han i vers 12 till Marias hus. Och henne ska vi återvända till alldeles strax. Och dit kommer Petrus och så blir det ju uppståndelse där i huset. De är samlade där för att be förböner för Petrus och för det som har hänt här med Johannes. Och de har en tjänsteflicka i vers 13 som blir alldeles förskräckt och tror att det är en ängel fast hon känner igen Petrus. Och så står det när de har rätt ut det här i vers 17. Det är Petrus som ger tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så förklarar han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa: berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Det är alltså naturligtvis inte den Jakob som har blivit martyr här nu och som har blivit avrättad med svärd, utan det är den här Jakob vars brev vi har läst. Så där har du den händelse som gör att Petrus lämnar Jerusalem och Jakob, Herrens bror, tar över ledarskapet i Jerusalem. Han har ju vid den här tiden inte skrivit Jakobsbrevet. Nej, det har han inte gjort. Men han får här alltså en position som den starkaste mannen i Jerusalems församlingen. Det står om honom också i 21 kapitlet. Ja, förresten, vi kan ta 15 kapitlet först. Då har Paulus gett sig ut på sin första missionsresa. Och sen är de ju då oroliga för den här oron sprider sig, och den är delvis, tror jag, förorsakad av att så många hedningar kommer till tro. För det gör ju att de skriftlärde blir upprörda. För nu blir det en stridsfråga huruvida de här hedningarna som kommer till tro ska bli så som judarna. Eller om de ska bjudas, så att säga, på hela evangeliet, som ju Paulus säger att de ska göra. Och så blir det spänningar. Och det blir inte bara spänningar, utan Paulus-linjen segrar ju från början, så att säga. Han säger ju att de inte ska gå in under lagen. Så att de skriftlärde och fariseerna och de andra som leder församlingarna, äldste i de judiska församlingarna, de sätter säkert igång med trakasserier på olika sätt. Och här kallas då in till ett krismöte i det 15 kapitlet. Och det ska vi inte heller läsa så mycket om. Men det står i den fjärde versen att de togs emot av församlingen och av apostlarna och de äldste. Och så kommer det här sammanträdet. Och det leds utav Petrus, som tydligen är tillfälligt tillbaka. Och så står det längre ner i vers 12 om en man som heter Barnabas, som vi också ska återvända till. Vi ska återvända till Jakob och till Petrus och till Barnabas och Markus. För här har du, så att säga, själva kärnan utav de judiska ledarna. Födda i Jerusalem, uppvuxna i Jerusalem. Ja, inte Barnabas förstås, men han har en tung post i Jerusalem. Och sen så, när de hade slutat tala och mötet var slut i vers 13, då säger Jakob: bröder, hör på mig. Och så kommer då hans ord, och det blir också så att de beslutar i enlighet med Jakobs ord. Så Jakob är, kan man säga, en sorts ordförande här i kraft av det ämbete som han har fått. Det står också, när man kommer till Apostlagärningarna 21, om Jakob, Herrens halvbror. Jakob 21, vers 18. Då har Paulus kommit tillbaka till Jerusalem från sin tredje missionsresa. Så kom vi till Jerusalem och bröderna tog emot oss med glädje. Och så aposteln då 21:18. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob, dit också alla de äldste kom. Sen han hade hälsat dem berättade han utförligt om allt som Gud hade gjort och så vidare. Så här fanns alltså en samlingsplats kan man säga också hemma hos Jakob. Eftersom alla de äldste, de kristna äldste talar vi om nu. Inte judarnas äldste utan den kristna församlingens äldste. Kom hem till Jakob och Paulus kom till Jakob. Och jag nämner det därför att det fanns tydligen några sådana här samlingsplatser i Jerusalem. Några större hus. Vi har det i början av apostlärningarna så står det att de var 120 stycken samlade i övre salen. Det måste ha varit en väldigt stor sal, hur det nu såg ut. Men så står det ju. Och här står det om Jakobs hus. Och vi har nyss, och vi ska återvända dit strax, läst om Marias hus. I aposteln 12 kapitlet. Dit Petrus kom efter fängelset så kom han ju till Marias hus. Det var också en sån samlingsplats. Vi ska också slå upp i Galaterbrevet. För där är de här gossarna omnämnda. Galaterbrevet. Det blir en del olika bibelställen här som vi får hoppa. Men tanken är alltså att vi ska få lära känna de här personerna som är i Jerusalems församlingen. Där Jakob är en av dem och Markus som vi ska se strax är en annan av dem. Och i Galaterbrevet 1 vers 19 så har Paulus berättat om sin omvändelse. Och han blev ju omvänd inte genom apostlarnas förkunnelse utan genom en direkt uppenbarelse. Han var som ni vet på väg till Damaskus för att fängsla några kristna när han plötsligt möts av den uppståndne. Och han omvänder sig där och bor hos Ananias ett tag men blir kvar i det fördolda så att säga. Och så säger han så här i Galaterbrevet i vers 1:18. Först 3 år senare får jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, alltså det är Petrus. Och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Så det här måste ha varit någon gång ett par, 3 år innan den där förföljelsen. Vi tror att Paulus blev kristen 3 år efter Jesu död och uppståndelse. Han var ju med när de stenade Stefanus. Och så gick det ytterligare ett par, 3 år och han var involverad i förföljelsen. Och så blev Saulus, fick han det här mötet med den uppståndne, kanske år 36 eller någonting sånt. Och här skriver han 3 år senare, alltså år 39 hamnar vi då. Så får han till Jerusalem för att lära känna Kefas. Och så nämner han Jakob, Herrens bror. Alltså den Jakob vars brev vi har läst. Vars förkunnelse i Jerusalems församling vi har tagit del av. Sen när man kommer till Galaterbrevets andra kapitel. Då så står det så här i vers 9. Och när Jakob, Kefas och Johannes, som ansågs vara pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och Barnabas handen som tecken på gemenskap. Så där har du också de här omnämnda. Så där tror jag vi kan lämna det och så går vi tillbaka till apostlagärningarna. Och då kommer vi till apostlagärningarna 4. Och här ska vi då träffa eller möta Barnabas för första gången i historien här. Då har ju pingstdagen ägt rum. Och det har väl gått några dagar. Petrus och Johannes har i 3 kapitlet botat en lam man. Som ju väckte en väldig uppståndelse. Och det var inte så underligt för han hade ju suttit där praktiskt taget hela sitt liv och inte kunnat gå. Han hade blivit, står det i fjärde kapitlet, för där blir de inkallade till stora rådet för att ska förklara det här. Och det står i fjärde kapitlet vers 22 att den där mannen, han hade varit lam i, 40, i över 40 år. Och sen kommer vi till vers 32 där det står att skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade någon av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. De hade alltså egendomsgemenskap. Jag förmodar att den var spontan, frivillig. Man tänkte ju som så att när man gav sitt liv till Gud och när man gav sitt liv till en krist, så gav man det till den kristna gemenskapen. Man kom ju in i en gemenskap, i en kristen gemenskap, i en kristen kropp, och så lämnade man ju över sig själv så att säga, med allt vad man är och hade, är och ägde, allt vad man är och har. Och det står då i vers 34, och det var alltså, de la ner gåvorna inför, man bar fram gåvorna till apostlarna i vers 33, och så står det i vers 34 att ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen. Och så la man ner betalningen för apostlarnas fötter. Och sen delas det ut, och det här diakonerna kommer in i sjätte kapitlet sen. Diakonerna delar ut åt var och en efter vad han behöver. Och så står det i vers 36 om Josef som var levit. Han var alltså jude, men han var född på Cypern. Så han kom, han var förmodligen född och uppväxt på Cypern. Och han kallades av apostlarna för Barnabas. Det betyder tröstens son. Han ägde också en åker. Och man tror att han var en ganska så välbeställd man. Kanske att hans familj ägde mark i Cypern. Eller på Cypern. Och här verkar det som att han ägde mark också när han hade flyttat till Jerusalem. Eller om hela familjen var köpmän och flyttat till Jerusalem och ägde mark där. För det är den han säljer sin andel här och bär fram till apostlarnas fötter. Den Barnabas hade en moster som heter Maria, som hade det där huset som vi läste om i Apostlagärningarna 12. Och det ska vi återkomma till så att ni tror på vad jag säger. För det här har tagit mig lång tid att reda ut. Det där med mostrar och fastrar, det är inte min grej om jag säger så. Men här har jag listat ut att det var en moster som ägde det här huset, Marias hus. Moster Maria. Ja. I Jerusalem så bodde vi den här tiden, räknar man med, kanske knappt 100 000 människor i staden. Och vi såg ju att på pingstdagen var det 3 000 som kom till tro. Och några kapitel senare så är det ytterligare 4 000. Så att här var säkert 10 000-tal. Nu är det inte säkert att alla kom just ifrån Jerusalem. De kanske var på besök på pingstdagen och flyttade tillbaka. Eller åkte hem till sina hem efteråt. Men det handlar ändå om tusentals människor som är kristna bara i Jerusalem. Och de hade alltså, kan man säga, hus. Som de samlades, vissa hus där ledarna så att säga var. Och där man samlades kanske för undervisning. Man fick förmodligen inte rum så många i ett vanligt enkelt hus. Det är rätt intressant att jämföra det här med en process som håller på just nu på Elfenbenskusten. Jag tror jag har nämnt om den där cellstrukturerade församlingen någon gång. Och den är organiserad på det här sättet. Och jag nämner det därför att jag tror att det är ganska snarlikt som det måste ha varit i Jerusalem. Den här pastorn Dion Robert på Elfenbenskusten, han blev alltså en kristen, och han ledde väl en liten gemenskap där. Men hur det nu var så började hans gemenskap med att han själv och hans hustru och dotter satte av tid dagligen för att bedja. Och så tog de emot andra då och bjöd in andra förstås till det här hemmet. Och ganska snart så rev man en vägg mellan två lägenheter så att man fick en större plats och kunde ta emot en 70-80 personer. Så växte hans hem till en liten församling. Och de som var med i den här lilla församlingen 60, 70, 80 personer, de tränades upp så att de skulle kunna göra på samma sätt i sina hem. Så att när de var upptränade så flyttade de ut i sitt hem. Eller flyttade, de bodde ju där förstås hela tiden. De gick till kyrkan när de gick hem till pastorn. Men det kom en dag när de inte gick dit längre, utan man var kvar i sitt hem. Och så byggde man upp församlingen med sina vänner. En egen församling. Och så blev det alltså så att du fick ganska många kristna hem. Men det fanns också hus där man kunde samlas 50, 60, 70 personer. Och den här församlingen på Elfenbenskusten, den växte alltså från 3 personer till 150 000 kristna medlemmar på 25 år. Då kan ni räkna ut vilken tillväxt det var. Och det är naturligtvis möjligt om lokalfrågan är ordnad på det sättet. För man har ju ingen byggnad som tar 150 000. Men man har hem. Och i hem bor alla människor. Och det var organiserat så att säga på gräsrotsnivå. Det här verkar ha varit något liknande. Alla de som blev kristna på pingstdagen och som bodde i Jerusalem, de var ju naturligtvis kristna hemma. Men det fanns också samlingsplatser som man kom till. Och vi känner till åtminstone 3 hus här. Och det fanns säkerligen många fler hus än de 3 som är omnämnda i apostlagärningarna. Och nu har jag delat ut ett papper till er där det finns ett sånt här hus. Det här huset, om ni tittar på det. För det första då så heter staden som är skissad överst där, den heter Dura. Dura Europos. Och den fanns på 100-talet. Man tror att det var en makedonsk militärkoloni som byggde staden ungefär 200 före Kristus. Men av någon anledning så övergav staden i slutet på 100-talet. Och den begravdes i ökensanden och har varit helt begravd och därmed också beskyddad genom sanden. Den grävdes fram, som jag har skrivit där uppe till höger, i mitten på 1900-talet. Jag tror man upptäckte den 1920. Och det var ju rätt fascinerande att upptäcka en stad från 100-talet som har legat begravd i 1800 år. Men så var det. Ni kan läsa om staden i Nationalencyklopedin eller vilket uppslagsverk som helst. För det är ju en kulturell sensation. Och den är utgrävd nu i sin helhet. Och ni har kartan där. Och det som är särskilt markerat på den här kartan. Och det är ju då numrerat, ser ni 1, 2, 3, 4 och så vidare. Det visar sig att i den här relativt lilla staden. För ni har ju skalan där så ni ser att den är inte så stor. Så finns alltså 13 kyrkor eller tempel på sån liten plats. Och här har vi då som nummer 1 var det ett tempel som var vigt till Zeus. Och det var nummer 2 och 3 var också Zeus. Jag tycker olika varianter av Zeus. Jag ska inte ge mig in på det där. Fjärde templet är till Bel. Adonis är det femte och Mitras det sjätte. Det är ju kända romerska gudar. Aplad, inte lika känd. Tempel nummer 8, Asanatakona, känner inte jag till. Och Gade känner jag inte till heller. Atarketis, finns ett tempel vikt åt. Och Artemis var väl krigsguden om jag minns rätt. Också en känd, mer känd gud. Och som nummer 12 finns där en synagoga. Så det fanns det också. Och så finns det nummer 13, ett kristet församlingshus. Så situationen på den där kartan, den påminner lite grann om sekulariserade kristna länder också. Och ett mångkulturellt samhälle som vi kanske får en situation som ser ut så här mer och mer. Och sen har ni då huset avritat. Och då ser ni att det är byggt i en fyrkant. Och mitt i så finns det en öppen gård, ett atrium. Det här är alltså ett större hus. Det här var ju inte varmans hus. Utan det här är ju rikemans hus. Och där finns en gård. Nu ska vi se här. Hallen längst ner till höger. Där går man väl in då förmodligen. Det är en dörr från gatan. Så går man in där genom hallen. Genom ett förrum. Och så kommer man ut på den öppna gården. Och här finns då. Om du fortsätter tvärs över gården. Där det står församlingssal. Så finns där inne 2 stycken rum. Nu ser ni bara ett rum, och det beror på att man har tagit bort rummet där mellan de här 2 lägenheterna. Och så har man öppnat upp det här till en stor församlingssal. Och så har man då kunnat ta in kanske 70-80 personer i det där rummet. Och på, om man återigen kommer genom hallen in på den öppna gården, så har du till höger, det står baptisterium. Där har du alltså 2 stycken lägenheter eller 2 stycken rum. Och det ena rummet har byggts om till baptisterium. Så där är alltså en dopgrav. Jag vet att hos de första icke-nytestamentliga skrifterna, så tänker på Didache, de 12 apostlarnas lärare, där det talas om dopet och hur man ska döpa. Så står det att när man döper så ska man helst döpa i rinnande vatten. Och det har ju närmast en liturgisk betydelse, därför att det rinnande vattnet skulle då symbolisera att synderna sköljs iväg. Så att man kliver ner och så sköljer vattnet över mig och så försvinner det. Jag har faktiskt en upplevelse av det där själv. Det var nämligen så att jag döpte ett par personer vid Fryulekvarn. Och vi letade oss ner där, och det var väldigt, vilket tryck det var på vattnet där. Och där fanns det en liten sandplätt som vi gick ut, och det var vatten. Jag hade vatten upp till magen, så det var på så sätt så var det ju jättebra. Men vattnet forsade kraftigt, och det kom ju lite små löv och lite pinnar och sånt där också. Och när jag hade sänkt den här som skulle döpas under vattnet och skulle ta upp henne, var det väl, om jag minns rätt, så höll på att tappa greppet, så höll på att försvinna. Det var som tryck på det. Men då plötsligt så insåg jag symbolen i det här, hur det vattnet sköljer bort allt det gamla och synden och skulden. Nu lyckades jag rädda henne, om jag uttrycker det så, frälsa henne och dra upp henne till ett nytt liv. Så att, men jag förstår symbolen väldigt väl. Så står det också i det här Didache att om det inte finns rinnande vatten, för de här länderna har ju inte mycket vatten, så ska man se till att man använder friskt vatten, står det. Det är väl egentligen rinnande. Här ska det vara vatten då som är som sagt var typ en bäck eller någonting som forsar, va? Men om inte det går, så ska man ändå använda rinnande vatten. Då kan du stå till exempel på knä i ett baptisterium, och så skulle man då skölja vatten över. Och så vet jag att man gjorde på andra ställen. Men här har man tydligen då byggt ett baptisterium. Det vill säga att man har inte, jag vet inte om man inte hade tillgång till vatten. Det tror jag, för det här ligger ganska nära EU, för att. Eller om det är så att det finns olika praxis, så att man har inrättat ett baptisterium. Och det kanske det till och med som är skälet till att man har skrivit om det här med dopsätten i de 12 apostlarnas lära. Men här finns det ett sånt, alltså från 100-150. Det ligger alltså, Dora Europos ligger vid Eufrat, inte så väldigt långt ifrån Antiochia, som var den första kristna hedna församlingen. Det kan ni titta på en karta vilken som helst. Jag har tyvärr inte med den här. Men så här kunde det se ut. Och när man kommer in där i församlingssalen, så i kortändan neråt i bild, så finns det en liten fyrkant. Man tror att det fanns, att man hade någon liknande kateder, sån här talarstol eller så. Så att man hade dopundervisning och föreläsningar, bönemöten förstås. Jag ser nu här att det är en skala ditritad också, så att ni ser att det inte, vad kan det vara, 20 meter. 20 gånger 20 meter. Så det är inte några jättestora ytor. Men så här såg det sannolikt ut, eller på något liknande sätt, i de här husen i Jerusalem. Och då går vi till apostlärningarna 12 igen. Och då har alltså Petrus mirakulöst räddats ifrån fängelset. Och så kommer han i vers 12, alltså 12:12, till Marias hus. Då han nu insåg vad som hänt, gick han till Marias hus. hon som var mor till den Johannes som kallades Markus. Där var många församlade och bad. Och nu kanske ni kan få en uppfattning om vad många är i det här sammanhanget. 60-70. De kan ha varit fler än 60-70-80 om de använde gården också. Om det nu fanns en gård. Men mycket talar för att det här var ett sånt här rikemanshus så att säga. För de hade ju tjänsteflicka också som hette Rode som kom och öppnade. Så de kan ha använt både en församlingssal och trädgården utanför. Så hon släpper in Petrus där genom hallen och genom trädgården om de var där eller in i församlingssalen. Och när hon känner igen Petrus röst blir hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. Det sa till henne, du är tokig. Men hon höll fast vid att det var så och då sa de, det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och bulta. Och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Om ni håller kvar fingret där och så läser ni i Kolosserbrevet 4. Kolosserbrevet efter Filipperbrevet. Kolosserbrevet 4. Det är alltså Paulus som har skrivit Kolosserbrevet. Och det är Paulus som har varit ut på missionsresa och grundat församling i Kolosse. Och han skriver ett brev nu till den här församlingen som han har grundat. Och då står det så här i 4:10 när han ska framföra sina hälsningar. Aristarkus, min medfånge, hälsar till er. Och det gör också Markus, Barnabas kusin. Förstår ni nu hur jag har räknat ut det här med att Markus mor Maria måste varit syster med Barnabas mor. Eller svägerska möjligtvis. Så hängde det ihop och de kom från Cypern men flyttat in i Jerusalem. Så Barnabas och Markus var kusiner. Det står också en annan sak i första Petrusbrevet. Det är ju efter Hebreerbrevet. Första Petrusbrevet 5. En intressant sak. Här har alltså Petrus skrivit till de församlingar som han har besökt. Och så skriver han i vers 13. Församlingen i Babylon utvald liksom ni hälsar till er. Och det gör även min son Markus. Min son står här inom situationstecken i min bibel. För han var inte son på annat sätt än att han var andlig son. Han använde ju det uttrycket. Så förmodligen är det så här att Markus har bott förstås då hemma hos mor Maria. Under det att Jesus har levt och verkat. Det kan vara så att Markus har träffat Jesus eller sett honom, i vart fall hört mycket talas om honom. Det finns ett ställe i Markus evangeliet som jag ska komma tillbaka till där det antyds att Markus skulle ha varit med. Och det är när de griper Jesus i ett semane. Då så står det om en ung man som de grep samtidigt med att de grep Jesus. Och den här unge mannen, han krängde sig ur livklädnaden och sprang därifrån naken. Det där är en väldigt märklig vers i Markus evangeliet. Och bibeltolkarnas förståelse är att förmodligen Markus har lagt in sig själv där. Att han har varit med om det här. Men det ska vi återkomma till när vi kommer så långt. Så han har i alla fall vuxit upp där. Och då har han ju någonstans under resans gång så har ju inte bara Markus utan också hans mor och Maria blivit kristna. Precis som Barnabas som kom från Cypern hade blivit en kristen. Om de först har blivit kristna på Cypern och sen kom till Jerusalem. Eller om de redan hade kommit till Jerusalem. Det vet vi inte någonting om. Men Petrus var tydligen inblandad. Det har vi inte läst i Nya testamentet på annat sätt än att Petrus kallar Markus för sin son. Han har alltså hjälpt honom till tro, och Markus har en nära relation till Petrus. Och det här kommer också visa sig när vi sen fortsätter att följa de här i händelserna, och när vi ska se hur Markus evangeliet är skrivet. Så är det ganska uppenbart att det Markus har skrivit, det är det som Petrus har berättat. Så kan det vara med de där verserna som man tycker inte kanske man säger så mycket, men de kan innehålla ganska mycket information, som ni märker. Nu får vi gå tillbaka till apostlagärningarna. Och då är vi i apostlagärningarna, nu ska jag se här, kapitel 9. Så blir Saulus omvänd. Det här är alltså ungefär år 36. Då blir han omvänd i Damaskus. Och sedan så står det i vers 19. När det har gått en 3-4 dagar och han har återhämtat sig efter den här. Han blev slagen med blindhet, som ni kommer ihåg. Och så står det i vers 19, sedan åt han och fick nya krafter. Saulus stannade några dagar hos lärjungarna i Damaskus, och han började genast predika i synagogorna att Jesus är Guds son. Det var inte dåligt, och det här gjorde han utan att ha fått lov, om man säger så. Han var inte utbildad i någon kristen tro eller någonting. Han hade inte träffat apostlarna. Han bara berättade helt enkelt vad han hade varit med om, och förkunnade att Jesus verkligen är Guds son. Sen i 26 versen så talas det ju om att han är i Jerusalem. Så där finns en liten motsägelse i förhållande till Galaterbrevet. Jag läste tidigare där med 3 år. Det verkar som att han har varit någon gång i anslutning med att han blev kristen där nere i alla fall. Även om han kanske inte fick någon undervisning utav dem. Det står att när han kom till Jerusalem försökte han ansluta sig till lärjungarna. Men alla var rädda för honom eftersom de inte trodde att han var någon lärjunge. Han blev alltså inte mottagen där. Då tog Barnabas hand om honom och förde honom till apostlarna. Och berättade för dem hur Saulus hade sett Herren på vägen, och att Herren hade talat till honom, och att Saulus frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus. Och så stannade Saulus där en stund, ja. Vers 30, när bröderna fick veta det förde honom till Caesarea och sände honom sen till Tarsus. Men det var alltså Barnabas som räddade Saulus i Jerusalem, för han blev ju bortvisad, men Barnabas tog hand om honom. Han kallade sig också för tröstens son. Han var väl en sån personlighet, den här Barnabas. Han hade stort hjärta för människorna. Sen så kommer vi vidare till 10:e kapitlet, 11:e kapitlet. I 11:e kapitlet så har Petrus predikat i Cornelius hus. Och det var ju här då som i 10:e kapitlet som hedningarna omvände sig. Och Petrus är alltså ute och predikar, så han är inte bara i Jerusalem. Och sen står det i vers 19 hur evangeliet börjar sprida sig. 10:e kapitlet, den här händelsen i Cornelius hus. När Petrus genom en uppenbarelse kommer till Cornelius, för att han vill ju inte ha med hedningarna att göra. Men så hade han fått i en syn se hur det sen skickades ner orena djur. Och han hade sagt, och sa Petrus, är bort med detta. Och det upprepades 3 gånger. Och sen förstod han att det Gud har förklarat för rent, det ska inte han säga är orent. Och så insåg han att det här betydde att det var hedningarna, de var ju orena för judarna. Att de också skulle få del av evangeliet. Och så var det någon som kom från Cornelius hus och sa, vi vill att du kommer till Cornelius hus och berättar. Cornelius, som var hedning, hade samlat ihop hela sin släkt i också ett sånt här stort hus. Kanske fanns andra där också. Och Petrus är där och berättar om Jesus. Och det är som sagt var bara hedningar. Medan Petrus fortfarande talar så faller en helig ande. Och de blir fyllda med helig ande och börjar tala andra tungomål. Och Petrus tvingas till en radikal omvändelse på den här punkten. Och den här punkten betraktas som mer anmärkningsvärd än själva pingstdagen. Av det enkla skälet att på pingstdagen, när 120 personer blev fyllda med anden, så var ju det helt i enlighet med löftet. Löftena var ju givna till det judiska folket. Så det var ju en uppfyllelse av löftena. Men det här med hedningarna, det fanns inget löfte, utan det var en nåd utöver nåd. Och det är därför det var så svårt att fatta att det skulle gå till dem också. Sen i efterhand så fick man ju klart för sig att Gud skulle upprätta alla folk. Men det är en annan historia, så det ska vi inte ta nu. Utan här är det då en brytpunkt, kan man säga, när evangeliet börjar sprida sig ut till hedningarna. Och i vers 19 så står det: de som hade skingrats på grund av den förföljelse som började med Stefanus kom ända till Fenicien, Cypern och Antiochia, och de predikade ordet endast för judar. Men bland dem fanns några män från Cypern och Kyrene, och när de kom till Antiochia började de tala också till grekerna och predikade evangeliet om Herren Jesus. Och Herrens hand var med dem, och ett stort antal kom till tro och omvände sig till Herren. Ryktet om detta nådde församlingen i Jerusalem, och man sände då Barnabas till Antiochia. När han kom dit och såg vad Guds nåd hade uträttat, då blev han glad och uppmanade dem alla att hålla sig till Herren av hela sitt hjärta. Barnabas var en god man, uppfylld av helig ande och tro. Och en stor skara människor fördes till Herren. Och sen hände följande. Stor skara. Han behöver hjälp. Barnabas beger sig därför till Tarsus för att söka upp Saulus, som ännu inte var upptagen, så att säga, som en kristen tjänare. Han kom ju ihåg hur han tog hand om den där Saulus i Jerusalem tidigare. Och han kom ihåg att Saulus for till Tarsus. Och han kom ihåg att Saulus hade talat om att han skulle predika för hedningarna. Men det var ingen som hade lyssnat på det. Men nu när massa hedningar kommer till tro i Antiochia, och Barnabas är där och ser vad som händer, då kommer han ihåg vad Saulus har berättat. Och så ger han sig iväg till Tarsus för att hämta Saulus. Och så tar han Saulus till Antiochia, och så tjänar de där tillsammans, och Paulus offentliga tjänst börjar, så att säga. Vi kan läsa vidare här. Vers 26. Barnabas fann Saulus och tog honom med sig till Antiochia. Under ett helt år var de tillsammans med församlingen och undervisade en stor skara. Och det var i Antiochia som lärjungarna först började kallas kristna. Vid den här tiden så kom det några profeter från Jerusalem. Och en av dem hette Agabus, och han profeterade över en hungersnöd som skulle komma. Och det var tydligen så starkt profeterat att man beslutade sig för att göra en insamling till församlingen i Jerusalem. Stor församling, många fattiga. Hungersnöd klarar man inte av, utan här gör man en insamling. Och det som händer är att de gör den insamlingen, och som det står i sista versen i 11 kapitlet. Detta gjorde de också, och de sände hjälpen med Barnabas och Saulus till de äldste. Så på så sätt så kommer de nu ner till Jerusalem. Men samtidigt hände följande. Vid den tiden i 12 kapitlet så låter kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Och man avrättar Jakob, och förföljelsen blir intensivare. Den är så pass intensiv så att Petrus fängslas, och Petrus flyr ifrån Jerusalem, och den andra Jakob, Herrens bror, tar över ledningen i Jerusalems församlingen. När jag säger att Petrus flyr, så säger jag det inte därför att han var en fegis, utan kommer ni ihåg det här som vi gick igenom när vi pratade om det när vi gick igenom Matteus evangeliet, så stod det ju faktiskt att Jesus flydde undan, eller drog sig undan, när han fick, det står i Johannes evangeliet förklaras det med att hans tid ännu inte var kommen. Och jag vill minnas också att vi, när vi gick igenom det, konstaterade att Jesus var inte den heller som tog strid. Utan var det ett sådant motstånd så gick han därifrån. Så att man kan visst säga att han flydde på ett sätt. Men en Herrens lidande tjänare tar inte den striden, utan han går undan. Och så tycker jag man kan förstå det med Petrus också. För det är klart att Petrus kunde ju, om han hade velat, bita sig fast i Jerusalem och blivit martyr han också. Han var ju ingen fegis på det sättet. Men förmodligen, Jesus hade ju, han hade ju vandrat med Jesus. Han hade ju hört den här undervisningen av Jesus. Han har säkert fått instruktioner av Jesus att om den här, när den här situationen, inte om, utan när den här situationen kommer, så dra er undan. Och det är vad Petrus gör. Och efter apostlärningarna 12, 17, 18 här. Han är omnämnd då i Jerusalemsmötet i 15 kapitel. Men sen så behöver vi inte något mer om Petrus. Det finns vissa indicier som talar för vad som hände, och det ska vi också titta på. Men annars så försvinner han på något sätt ifrån scenen. Och det är alltså Jakob som tar över ledningen i Jerusalem. I Galaterbrevet 1:19, då har vi redan slagit upp och läst, men jag har skrivit upp det igen. Jo, just det. I Galaterbrevet 1:19, nu så kom jag på det. Jag sa inte det då, men jag säger det nu. När Paulus säger att han så småningom hade kommit till Jerusalem, alltså 3 år senare, hur det nu hänger ihop med det första besöket, om man hade glömt det eller hur det hänger ihop, det ska jag låta vara osagt. Då kommer han dit, och så står det i vers 19, någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Där finns aposteln Petrus, nämnde jag, just det. Men han nämns inte som om det är det han gör. Vi får förlåta mig. Det är mycket att hålla reda på här. Och jag har nog en uppgift där som jag får be att hoppa över. För att min uppgift i mina anteckningar är att han inte nämns här. Men det gör han ju faktiskt. Däremot så kan vi se i Galaterbrevets andra kapitel att han kommer på kant med de kristna i Antiochia. Alltså hans ställning på något sätt försvagas. Han lämnar Jerusalem. Han kommer till Antiochia. Och där blir han ju utskälld av Paulus. Han håller liksom inte riktigt måttet där, Petrus. Däremot så kan vi se att när han reser runt och predikar, så har han förmodligen varit i Korint. Om vi tittar i första Korintsebrevet. Men Korint ligger ju ända bort i Grekland. Där står det i den 12:e versen att det var splittringstendenser i Korint. Och då säger man i församlingen där, en del säger jag håller mig till Paulus. Andra säger jag håller mig till Apollos. Och ytterligare några säger jag håller mig till Kefas, alltså till Petrus. Så där kände man väl till Petrus. Och han har som sagt varit rest runt. Och när ni tittar i, när han skriver sitt första brev, första Petrusbrevet, så står det i inledningen på det kapitlet, alltså första Petrus 1:1, från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien och Betynien och så vidare. Det talar för att det är de platserna där Petrus har rest. Så han har rest runt när han lämnade Jerusalem som apostel och grundat församlingar. Nu är det en annan sak som, för en annan tråd som ska vävas ihop. Det är nämligen så att Markus har förmodligen varit med Petrus på de här resorna. Så han är väl förtrogen med Petrus undervisning, som jag antydde redan tidigare. Om du går till Apostlagärningarna kapitel 13. Så har alltså Paulus och Barnabas kommit till Antiochia, och där undervisar de och arbetar ihop under ett år. Och sen när de har ett möte där i församlingen, så står det i den andra versen: när de tjänade Herren och fastade, så sa den helige ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Och här börjar då den första missionsresan. Och då står det i vers 4: sen de hade blivit utsända av den helige ande for de ner till Seleukia, och därifrån seglade de till Cypern. De kom till Salamis och predikade Guds ord i judarnas synagogor. De hade också med sig Johannes som medhjälpare. Och då står det en stjärna här i folkbibeln, och i noten står det Johannes, det vill säga Johannes Markus, den som vi kallar för Markus. För om du tittar i 12 kapitlet, vers 25, så ser du att när de kommer från Jerusalem och reser upp till Antiochia, Barnabas och Saulus, sen de fullgjort sitt uppdrag i Jerusalem, så vände de tillbaka och tog med sig Johannes som kallades Markus. Så han fick följa med, och han var ju nära vän med Barnabas. Ja, de var inte bara nära vän, de var ju kusiner. Och den första missionsresan, det är till Cypern, som är alltså hem för Barnabas. Och i vilken mån Markus hade anknytning, kusinen hade anknytning till Cypern, ska jag låta vara osagt. Men det hade han säkert på något sätt. De hade säkert några släktingar där som de var första anhalten, så att säga. Det står i grekiskan här att Johannes Markus var med som hyperettes. Och det är översatt här med medtjänare, medhjälpare i vers 5. Och ordet, ett lite ovanligare ord, och det kan betyda tolk. Och i kommentarerna så tror man att Markus uppgift var i första hand att vara tolk. Men då tänker man främst på att han var tolk till Petrus, Simon Petrus, som förmodligen inte kunde grekiska. Det var man ju tvungen att kunna om man skulle resa i grekiska världen. Men ordet hypertetes kan också betyda, förutom tolk, alltså han gör sig till tolk för undervisningen. Och man tror att han hade hand om dopundervisningen, alltså när människor kom till tro, så var det Markus som hade ansvaret att göra uppföljningen och sköta dopundervisningen och hjälpa dem så att de blev rotade i den kristna tron. Så det var hans uppgift. Men sen när man läser vidare här och kommer till vers 13, så står det, alltså apostlärningarna 13:13, Paulus och hans följeslagare åker nu vidare. De seglar sedan ut från Paphos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Och det här väckte viss irritation, har vi förstått. Därför att om du bläddrar sedan till det 15 kapitlet, där den andra missionsresan börjar, alltså efter Jerusalemsmötet. Nu är det mycket att hålla reda på, hörni. Ni får nog köpa CD-romskivan eller lyssna på radio nästa måndag. Vi ska få med oss allt här. Men i 15 kapitlet, vers 36, så börjar då Paulus andra missionsresa. Då säger Paulus till Barnabas: låt oss nu vända tillbaka och besöka bröderna. Då står det i vers 37: Barnabas ville ta med Johannes som kallades Markus. Men Paulus ansåg inte att det var lämpligt, eftersom han hade lämnat dem i Pamfylien och inte följt med i arbetet. Så skarp blev deras tvist att de skildes åt. Barnabas tog med sig Markus och seglade till Cypern. Men Paulus däremot utsåg Silas och begav sig därifrån, sedan bröderna hade överlämnat honom åt Herrens nåd. Och ser han sig ut på den andra missionsresan. Den här schismen brukar ju ofta nämnas av någon anledning. Och när jag har mediterat över det här, För det finns nog ingen som har levererat någon riktig förklaring, annat än att man kan se i Filemon och Kolosserbrevet att de blev sams igen. Men när jag har fördjupat mig i det här och filosoferat över det här, så undrar jag om det inte kan vara så här. För det första, att Markus egentligen inte behövdes, i vart fall inte som någon tolk på de här missionsresorna. För Paulus kunde grekiska. För det andra, så stod Markus närmre Petrus än Paulus. För Markus är ju Petrus son. Och nu har ju Petrus börjat göra sina missionsresor, även om de inte rapporterade på samma sätt i apostlärningarna. Så det är uppenbart att Petrus är på sina missionsresor. Kan det inte mycket väl vara så att Markus helt enkelt tycker att jag behövs bättre hos Petrus än hos Paulus? Jag tror det. Att det är det som, att det kan vara en förklaring till att det gick som det gick. Det som sen händer med Petrusresorna, och nu måste vi avsluta här, det är att Petrus kommer till Rom. Han är där ett par gånger, men han kommer och bosätter sig i Rom definitivt. Och då är Markus med. I vart fall när vi kommer till år 60 ungefär efter Kristus, då bor Petrus i Rom. Och Markus är hans tolk, eller hans kateket, den som sköter dopundervisningen. Och dessutom så kommer Paulus, inte på eget val, men han kommer också till Rom. Han kommer ju dit därför att han, när han kommer från sin tredje missionsresa, så blir han fängslad i Jerusalem, och han blir fängslad och sitter i fängelse i Caesarea, och han vädjar till kejsaren och förs som fånge till Rom. Och det är där apostlärningarna slutar. Så då har vi alltså både Petrus och Markus och Paulus i Rom år 60 och därefter. Och titta nu vad det står i Filemon. Filemon, två sista verserna, nu får du gå snabbt här. Det är så lagom lätt att hitta när det bara är ett kapitel. Men i Filemon vers 24 så skriver, det är Paulus som skriver brevet till Filemon, så skriver han i vers 24: Epafras, min medfånge i Kristus Jesus, hälsar till dig, liksom Markus. Och likaså det sista bibelstället då för ikväll, Andra Timoteusbrevet, det ligger precis innan. Och det är det sista brevet som Paulus skriver. I det fjärde kapitlet, Andra Timoteus kapitel 4, vers 11. Lukas är den enda som är hos mig. Ta med dig Markus hit. Han är till hjälp i min tjänst. Så där är ju de helt försonade, så att säga. Men då kan man tänka på det, tycker jag, att Paulus sitter i husarrest i Rom, Petrus och Markus är också där, och de jobbar indirekt tillsammans i den kristna församlingen i Rom. Så det går att få ut ganska mycket av de där små noterna, en liten vers hit och en liten vers dit. Och jag hoppas nu att bilden är något sånär klar. För det har varit många trådar och många bitar, så vi har lagt ett visst pussel. Men vi ska försöka göra, tror jag, en snabb repetition nästa gång. Och så ska vi ge oss in mera på Markus och vad han gjorde i Rom. För han är den som skriver Markus evangeliet.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden över Markus evangeliet. Och det här var del 1 vi fick höra. Vill du höra det i kyrkan, så är det på tisdagar klockan 18.30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Jag är Ulf Gustafsson, producent och tekniker i programmet. Tackar för att du har lyssnat. Och det var till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman du har lyssnat. Härefter så kommer det sändning från Missionskyrkan Radio MF.